Hej på er. Vad fint att få se er. Och tack för förmånen att få finnas med och dela någonting här idag. Jag tog med mig ett litet brev. Det här är kort och gott post. Snigelpost kallar man väl kanske nu för tiden. Det inte går så fort som e-mail och Snapchat och allt det där andra. Men jag är lite så där bakåtsträvare, så jag kör ju mycket på den här pappersvarianten. Så sånt här dyker upp i våran postlåda emellanåt. Och under hösten här, jag har varit pappaledig. Och då upptäcker man ju lite alla möjliga grejer hos sina barn, saker de tycker är kul som man inte märkt innan. Och de upptäcker nya saker och sådär, va. Och vi har ju en grabb på 3 år där hemma. Och under hösten här så han upptäckt liksom att det där med post, det är kul. Och speciellt att få vara den som går ut och kollar i postlådan. Har det dykt upp någonting idag? Och ställer man då frågan till han, Malte, vill du kolla om det kommit någon post? Så bara susar han ner för trappan, på med några tofflor, och så smyger han ut till postlådan. Och ju närmare han kommer, desto saktare går det. Liksom. Förväntan stiger. Aha. Som att öppna ett paket ungefär. Så kommer han fram till postlådan och så bara öppnar han så sakta han kan det lilla locket. Och så kikar han ner och så tittar han upp, och så är det hur tydligt som helst ifall det har kommit post eller inte. Har det kommit post, och bara spricker hela ansiktet upp i ett stort leende. Och nästan lite lurigt så där ungefär, som att aha, jag vet att det finns något här, men det vet inte du. Och ju mer det ligger där, desto bättre. Så det här är en sån otroligt enkel grej, men som blir föremål liksom för en stor glädje hos Malte. Det lustiga är ju att sen när han kommer med posten till mig, så visar kanske inte jag alltid samma entusiasm. För sanningen är ju den att för mig är det kanske bara post. Det är ganska många år som jag har varit med om att få post. Så det är liksom vattnat sur någonstans längs vägen. Ja, men det är post liksom. Det hör till ungefär. Kanske tänker jag lite också på att ja, det kan ju ligga räkningar där, och det kan ju vara lite annat sånt där. Då känner man liksom att det inte är så mycket att liksom hurra för. Men för Malte är det en stor glädje. För mig, av olika anledningar, är det inte det. Sen är det ju så här med post. Det har ju alltid en tydlig, för det mesta i alla fall, en tydlig avsändare. Det finns någon form av information, någon form av budskap som man vill nå fram med. Och det finns en tänkt mottagare. Men även om innehållet är detsamma och når många olika mottagare, så kan också tydligen reaktionerna bli väldigt olika. Malte, han blir ju bara glad var den ligger i den där postlådan. Och en del tycker jag liksom tar det med en axelryckning eller slänger det i sopkorgen. Vi närmar oss jul, och jag tänker att vi ska kika lite på de texterna som vanligtvis läses kring juletiden. Och i de här texterna så möter vi mellan raderna kanske, ja, relativt tydligt är det, en tydlig mottagare som är Gud själv. Han har ett bud han vill nå ut med till faktiskt hela världen. Så det finns både mottagare och finns ett budskap. Och budskapet är kort och gott att Jesus har blivit född. Messias är här. Frälsaren är här. Det är ett glädjebudskap. Det är föremål för en stor glädje tänkt till en hel värld. Men så märker vi när vi läser i texterna att det inte är alla som tar emot det på det här sättet. Vi kommer märka i texterna när vi läser lite om Maria, när vi läser om herdar, att när vi läser om stjärntydar, att de ser något stort i det här. De ser en stor glädje i det de får höra. Sen närmar vi oss Jerusalem och maktens korridorer. Vi kommer till kejsar Herodes den store. De här bitarna som vi kanske inte alltid har med när vi talar så mycket om julens budskap, för de lite mörkare, lite tyngre bitarna. Men där märker vi att nej, det gick att ta emot det här budskapet på ett helt annat sätt. Och så skulle jag tro att vi någonstans längs vägen och i slutet av den här predikan får någon form av tankeställare kring hur vi tar emot julens budskap. Men självklart också att vi får landa i hur Bibeln, hur Gud själv önskar att vi tar emot detta. Det är fjärde advent, så det kanske passar att vi börjar hos Maria, Jesu mor. Det är de texterna bland annat som läses runt om i Svenska kyrkan och i de sammanhangen där man följer kyrkoårets texter. Så vi går till Lukas evangeliet. Det är kapitel 1 och det är vers 26-38, så det är ganska många verser. Och må hända dyker det upp på väggen här. Har du din bibel med dig så kan du följa med där. Lukas evangeliet kapitel 1, vers 26-38. Där står det så här. I den sjätte månaden så blev ängeln Gabriel sänd till en jungfru i staden Nazaret. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Gläd dig, du som fått nåd. Herren är med dig." Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut." Då sade Maria till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man." Ängeln svarade henne: "Den helige ande ska komma över dig och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som kallas heligt, som föds kallas heligt och Guds son. Din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Här i texten så möter vi ängeln Gabriel, sänd av Gud, som kommer till en flicka vid namn Maria. Hon får ta emot budskapet om Jesus, Guds son, som ska födas till världen och att hon ska få bära honom. Det är hon som ska få bli Jesu mamma. Jag tänker att situationen i sig lär ha varit omtumlande. Och likt flera andra i Bibeln som får ta emot änglabesök så blir hon till en början förskräckt. Men får sen höra de här lugnande orden: alltså, var inte rädd. För det är någonting stort, det är någonting glädjande, det är någonting bra som du ska få ta emot här nu. Hur mycket Maria förstod kring Jesus utifrån det ängeln berättar, det vet jag faktiskt inte. Men ängeln spar ju inte på orden. Han talar om att det här ska vara den högste son och ett rike som aldrig ska ta slut och så vidare och så vidare, va. Och utifrån det vi vet från Maria i andra texter så förstår vi någonstans att hon var bekant. Hon var troligtvis judinna. Hon var bekant med budskapen om Messias. Och jag tänker någonstans att hon anade nog vad det var som var på väg att ske. För det är ju så att det här som vi läser här nu, som för många ibland kanske blir liksom första bekantskapen med, jaha, Jesus Messias föds till världen, var ju på ett sätt inget nytt budskap. Judarna hade levt med det här i århundradena. Lufterna om att Gud en dag skulle sända en räddare till världen. Det finns egentligen så tidigt förutsagt att när man backar till första Mosebok och läser om paradiset i Edens lustgård och sen läser om syndafallet, så finns det där någonstans i texterna ett lufte redan där från Gud att det ska sändas en son till världen. Sen talade Gud genom historien, genom bland annat profeter, för att på något sätt påminna om att mitt lufte det gäller och dagen kommer att komma. Det gick många år, det gick århundraden, och man kan tycka någonstans att jaha, då kanske den här längtan hos judarna någonstans kanske borde börja ifrågasättas, eller att den mattades av på något vis. Men det verkar snarare som att det var precis tvärtom. Ju längre tiden gick, desto djupare blev den här längtan och förväntan hos judarna att Gud kommer sända en räddare till oss. Och ju mer nöd de led, ju jobbigare det blev för dem som folk, desto större blev den här förväntan och längtan. Och det finns romerska texter som visar på att den här förväntan på en världshärskare hade på något sätt spridit sig utanför det judiska folket och fanns hos folk i allmänhet. En form av förväntan på att det kommer komma någon världshärskare som kliver fram i historien, och då kommer judarna på något sätt lägga vantarna på honom, höll jag på att säga, och säga att det här är våran Messias. Och då tänker jag så här, jaha, när Maria får höra det här budet, undrar om inte hon känner så här, yes, nu har jag dragit vinstlotten. Det är jag som ska få bli hans mamma. Nu kommer väl alla andra mammor liksom se upp till mig. Nu stiger jag i rang. Nu blir det något speciellt med mig här. Och alla kommer önska att de var jag som får bli mamma till Messias. Jag tänker att visst, säkerligen såg hon det som hedersvärt. Men sen ska vi också påminna oss om det som sker runt omkring i den här kulturen och på den här tiden. Det här var en flicka som var ung, någonstans i tonåren troligtvis. Hon är trolovad med en man som heter Josef, och trolovning tror jag inte riktigt vi kan dra som en liksom direkt parallell till förlovning, utan den var lika bindande som ett äktenskap, och man var trolovad ungefär ett år innan själva äktenskapet då. Skulle man vara otrogen till exempel under tiden man var trolovad, så kunde man bestraffas med döden. Och här, bara med de få raderna sagda, så anar jag ett litet dilemma för Maria. För hon skulle ju bli havande utan att Josef var inblandad. Det skulle ju vara den helige andes verk. Och då kanske vi kan börja leka med tanken att vad är det hon kommer rent socialt att utsättas för? Nej, det kanske finns risk för både skam och vanära. Det finns också kanske faktiskt fara för hennes liv. Och vi kan fortsätta att tänka i de banorna. När Josef får reda på det här som har hänt med Maria, så märker vi att till en början så vill ju han faktiskt skilja sig. För det var vägen ut ur en trolovning också. Skilsmässa. Men han vill ju göra det i hemlighet, just för att hon ska slippa den här skammen och allt det här andra som hör till. Så någonstans kanske vi också börjar ana att okej, hon tyckte kanske att det var en form av vinstlott, vad vet jag. Men den kom inte utan kostnad. Och det hon inte visste där och då, som kanske många av oss vet, att det följer vi historien vidare, Jesu liv, så inser vi att det blev allt annat än en dans på rosor att vara Jesu mamma. Och vi kan bara ana allt det som rör sig på insidan av henne när hon står vid korset och ser sin son anklagad, dömd som en bedragare och brottsling, hänga där och ta sina sista andetag. Vinstlott, ja visst, men inte utan kostnad. Många av de här bitarna kanske skulle kunna få många av oss idag att tänka att men jag backar undan, jag låter någon annan få ta det här, det känns lite för kostsamt. Och så är det ju en del som försöker säga till Gud genom Bibelns berättelser. Gud kommer och säger, jag vill använda dig för att göra det här. Nej, ta någon annan. Maria däremot, som det föredöme hon är, svarar med orden, jag är Herrens tjänarinna, låt det ske med mig som du har sagt. Hon väljer någonstans att ta det här budskapet till sig, omfamna det och lita på Gud. En tid därefter så nämns det i Bibeln om kejsar Augustus, att han skickar ut som en order i hela riket att nu är det dags för en stor folkräkning. Så alla är tvungna att ta sig till sin hemstad för att registrera sig. I en del bibelöversättningar, kanske de flesta, så står det skattskrivning. Men i den grekiska grundtexten så saknas just det här ordet skatt. Vilket gör att man är lite funderad på vilken typ av registrering var det egentligen det handlade om. Någon form av folkräkning, det kanske är oväsentligt. Men det leder till att Josef som är från Betlehem får ta med sig sin högravida Maria från Nazaret till Betlehem just för att de ska registrera sig. När de kommer fram till Betlehem så letar de efter en plats att bo på. Många känner till de här historierna från julspel och annat. De knackar på dörr efter dörr och får någonstans höra bara, nej, det är fullt, tyvärr, gå vidare. Det finns ingen plats för dem. Jag leker lite så där med tanken att hade de vetat vem det var Maria bar på där, hade de svarat något annat. Vem vet? Till slut är det en invånare som förbarmar sig över dem och låter dem få rum i stalldelen av bostaden där djuren höll till. Och så är det ju lite så där klassiskt Guds ironi över det hela. Att där i de här mörka, smutsiga utrymmena någonstans i utkanten, ganska långt ifrån allt det vackra kring palatset och i Jerusalem, där föds på något sätt ljusets och godhetens herre till världen. Gud gör sällan som vi tänker och som vi förväntar oss. Och han använder inte alltid de här människorna som har rätt CV. Utan det är väl rätt sällan han använder dem med rätt CV. Så Jesus blir född där i Betlehem och genast börjar då det här budet sändas vidare till människor runt omkring. Och vi kan väl gå och kika lite på herdarna när de får ta emot budskapet om Jesus. Då går vi till Lukas evangeliet. Vi fortsätter med lite längre fram. Vi hoppar till kapitel 2 och så läser vi vers 8 till 20. Lukas evangeliet 2. Vers 8-20. Där står det så här. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket rädda. Där har vi den här reaktionen igen när änglarna dyker upp. Men ängeln sa, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts som är lindat och han ligger i en krubba. En frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. När änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen så sa herdarna till varandra. Vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och de fann Maria och Josef och barnet som låg där i krubban. När de hade sett det så berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem. Maria, hon bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Hon gömde det i sitt hjärta som vi fick höra här innan. Och herdarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de hade fått höra och se. Just så som det hade blivit sagt till dem. När Gud sänder budet vidare om att Jesus är född så landade hos några herdar. Herdarna i sig är troligtvis inte särskilt märkvärdiga. De befann sig ganska långt ner på den sociala hierarkin på den här tiden. Men det stoppar ju inte Gud. Och kanske kan vi någonstans här också redan börja ana det här. Att det bud som Gud håller på att framföra till världen är någonting som gäller alla. Inte bara en liten särskild elit. En begränsad skara. utan Gud har tänkt att det här ska nå längre. Och här får vi det också svart på vitt vem Jesus är. Nu är det liksom inte bara att Jesus är född, han är den högste son, som om det skulle vara något bara, utan här står det svart på vitt, han är Messias. Så hade Maria inte förstått det innan, så nu stod det klart för henne vem det är som hon är mor till. Och det här är ett glädjebudskap. Änglarna är noga med att betona detta. Jag bebud till er om en stor glädje. Och vi ser att herdarna, de lyssnar, de tar det till sig, och sen är det som att det genererar någon form av respons. De måste skynda iväg för att se, stämmer detta? Och det visar sig, det stämmer. Och efter att de har tagit del av allt detta så vänder de hem i någon form av jublande glädje där de tackar och prisar Gud. Men alla jublar inte. När budskapet så småningom når till Jerusalem, när det når fram till palatset, till kejsarens korridorer, då börjar plötsligt en annan scen att utspela sig. Och vi kan vända oss till Matteus evangeliet kapitel 2, vers 1-12. En del av detta brukar vi nog ha med i julspel och när vi talar om julen, när de visa männen dyker upp och så vidare, va? Men det är sällan, och det är väl kanske på sin plats, att vi inte tar med så mycket av Herodes och hans respons och vad han hittar på. Matteus evangeliet kapitel 2, vers 1-12. Där står det så här. När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, då kom vise män från östern till Jerusalem och frågade: var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes fick höra det så blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade dem: var ska Messias födas? De svarade: i Betlehem i Judeen, för så är skrivet genom profeten. Och så citerar de från Gamla testamentet några rader: du Betlehem i Judaland, du är alls inte minst bland judafurstar, för från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och så sa han: gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela då mig så att också jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och gav sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje. De gick in i huset där de fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom: guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, så tog de en annan väg hem till sitt land. Hoppar vi sen till vers 16 i samma kapitel, så står det också så här att när Herodes insåg att han hade blivit lurad av de vise männen, så blev han ursinnig och han lät döda alla pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var 2 år eller yngre. Detta enligt tiden som han noga tagit reda på av de vise männen. Om ni har julkrubbor i hemmen, ungefär som den här, fast kanske mindre. Vi skaffade i år en julkrubba nu för första gången på länge. Vi har tänkt att nu är det dags. Nu har vi plats för den. Då är det ju inte ovanligt att i julkrubban så har vi Maria, vi har Josef, vi har Jesusbarnet, lite djur, herdarna kanske, och sen de vise männen. För att förstöra den bilden lite grann så har det troligtvis gått någonstans till 1-2 år efter herdarna och Jesu födelse tills det att de vise männen kliver in i handlingen. Och de vise männen, eller de österländska stjärntydarna, vet vi inte så jättemycket om, skulle jag vilja påstå. Det finns teorier, det finns tolkningar och finns traditioner som säger både det ena och det andra. Det vi anar och kanske förstår är att deras vishet låg någonstans i att de kunde se på stjärnhimlen och tyda och tolka den. Och det verkar någonstans som att de är bekanta med profetian om Messias. En del tänker att ja, men kanske är det så att det finns någon judisk påbrå hos de här vise männen. För judar hade tidigare rört sig åt det hållet långt österut från Israel. Och andra säger att nej, men det kanske har att göra med att de känner till den så kallade Bileam-profetian. En profetia från gamla testamentet, fjärde Mosebok. Det Guds ande kommer över en man som heter Bileam, där han talar om en stjärna som en form av tecken på en kommande regent. Det här var en sån profetia som rörde sig utanför de judiska kretsarna. Så visst, de kunde känna till den. Och kanske är det just den profetian som ligger till grund för att när de står där och tittar på stjärnhimlen så ser de någonting som inte är som det brukar. Och de drar slutsatsen att Messias har kommit. Och så reser de kanske många mil. Jag skulle vilja säga hundratals, men det kanske, jag vet inte om det är att ta i. Jag tror det i alla fall. För att ta sig bort till Jerusalem. Och när de kommer fram så börjar de ställa den här frågan. Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp. De vise männen, de verkar också på något sätt se storheten i det. Se glädjen i detta. Så de reser långt för att ta reda på om det stämmer. Så småningom kommer de fram. De får se att ja, det stämmer. Och de gläds och de hyllar Jesus som en kung. Och de bär fram gåvor och så vidare. Men de här frågorna de går runt och ställer. Var är judarnas nyfödde kung? Så småningom når det hela vägen fram till kejsaren. Och han gläds inte. Herodes den store gjorde säkerligen en hel del bra och gott. Det är mycket möjligt. Men han är lite mer känd i historien för att vara maktgalen och misstänksam. Så pass att han alltid såg till att undanröja liksom alla former utav hot mot hans egen tron. Allt som på något sätt kunde hota hans plats och hans maktposition. Faktum är att han till och med lät avrätta både fru och söner för att säkerställa att tronen är min. När han hör talas om Jesus, att det har fötts en ny kung, så tar han det som ett hot. Och någonstans kan jag ibland tänka, ja, men de talar liksom om judarnas kung. Du är liksom kung över många fler än bara judarna och så vidare. Är det verkligen något hot? Är du rädd för ett litet uppror eller vad är grejen? Och så där, va? Men så finns ju hela tiden den här profetian och det här förväntan bland folket som ligger där och pyr. En dag kommer ju en världshärskare träda fram. Och han kommer vara judarnas kung. Så kanske var det skäl nog till att känna att nu kanske min position håller på att svaja här. Om det här är den som de säger att det är. Kanske blir det ännu tydligare för oss när vi tänker efter exakt vad det är de vise männen går omkring och frågar. Och de ställer frågan, var är judarnas nyfödde kung? Kungar och kejsare på den här tiden, de kunde ibland ta till sig lite alla möjliga olika titlar för att på något sätt upphöja sig själva och sådär, va. Det var inte ovanligt att en kejsare kunde kalla sig till exempel Guds son och så vidare. Och den här typen av grejer. Herodes bar en speciell titel, nämligen judarnas kung. Det kan tyckas konstigt. Var han jude? Nej, frågar en jude så skulle de aldrig acceptera att han kallades för judarnas kung. Han hade fått den titeln från romarna för att han var på god fot med det judiska folket. Han lät dem återuppbygga templet bland annat för att på något sätt hålla sig som vän till dem. Och då kallade romarna honom för judarnas kung. Så när de här vise männen går och frågar, var är judarnas nyfödde kung? Så blir det som ett direkt hot mot honom. Aj då, det kommer någon ny för att ersätta mig. Han svarar som han verkade göra nästan hela tiden. Han ser till med alla knep och medel att undanröja alla hot. Så han låter det gå ut som en befallning att alla pojkar under 2 år ser till att de försvinner. Gud ser ju till att det inte drabbar Jesus. Han sänder änglar och säger gå dit. Och han talar i drömmar och säger gå dit. Och så vidare va? Tills den dagen Herodes sen är död. Men sen har vi i den här texten också några rader som bekymrar mig lite. För vi stöter också på det religiösa ledarskapet. Vi har sett hur Maria hanterade budskapet, hur herdarna, hur de vise männen. Vi har sett hur Herodes reagerar. Men så finns det religiösa ledarskapet där också. För Herodes sammankallar de skriftlärda och översteprästerna för att ta reda på vad säger egentligen skrifterna om Messias. Var ska han födas? Och det visar sig ju att ja, men de har ju stenkoll. De läser i sina skrifter och så svarar de att ja, det står att Messias ska födas i Betlehem. Och man kan tycka att de om några borde väl jubla som ingen annan. De borde väl hänga med de vise männen för att ta reda på, stämmer det här? Är det skrifterna och de här lufterna som håller på att gå i uppfyllelse just nu? Men utifrån vad jag kan läsa så får man inte känslan att de följer med. Utan snarare som att de, ja så här står det. Ja, vad berör det oss? Det här lilla käbblet mellan kungen och vise männen, det lämnar vi liksom. Det är som att de svarar med någon form av likgiltighet. Och det förundrar mig lite. Kanske läser jag in för mycket i texten, ni får avgöra själv. Budskapet från Guds håll är att det här är ett glädjebudskap. Jesus är född till världen. Messias har kommit. Han är ditt och mitt hopp. Och ändå så ser vi att redan där och då, 2000 år sedan, hanterades budskapet på olika sätt. Men landar vi hos oss här idag nu för en stund, vilket jag tycker vi ska göra så här avslutningsvis, så påminner vi oss om att det är ju lika sant idag som det var då. Gud har sänt Jesus, sin son, till den här världen för att erbjuda dig och mig räddning. Och allt det här kulminerar någonstans där på korset, det vi talar om kring påsken. Han är ljuset i en tid som kan kännas mörk. Han är friden i en tid som kan handla om stress och utbrändhet, men också konflikter av olika slag. Och det vi läser bara om i trygga, fredliga Sverige, om liksom gängkriminalitet och bomber här och där och överallt. Och det var inte länge sedan det var i Sävsjö. Han är freden och friden. Han är en kung olik andra kungar. Och hans fredsrike kanske är av en annan karaktär. Men han vill vara din herre. Han vill vara din kung, din frälsare och din vän. När du lyssnar till de här bibeltexterna om Jesu födelse, hur väljer du att ta emot det budskapet? Kanske jublar ditt inre. Du ser storheten i det. Du förtröstar på Gud och du omfamnar det som Maria gjorde. Som herdarna gjorde, som de vise männen gjorde. För det är ju så någonstans Gud önskar skicka det. Det är ett stort glädjebudskap. Eller går det dig kanske oberört förbi? Kanske för att du inte förstår kanske för att du inte orkar ta dig tiden att förstå, för det är så mycket annat som sker. Kanske upplever du liksom att jag har nog som det räcker, som alla de här som liksom nekade rum till Maria och Josef. Nej, men det finns inte plats för en sak till. Gå vidare. Har du rum för Jesus? Kanske har budskapet vattnats ur genom alla år, ungefär som när jag får den där posten, och det är väl det här diket där jag har lett att hamna. Ja, men jag har ju hört det så många gånger. Jag har ju läst det så många gånger. Jag känner till det nästan lite som det religiösa ledarskapet. Vi känner till det, men ja. Kanske börjar du beräkna kostnaden. Kanske reagerar du som Herodes och tycker det känns otäckt. Känns jobbigt. Oh, är det någon som vill komma och vara herre i mitt liv? Nej, men vad händer då med allt det andra som är jag och mig och mitt? Måste jag släppa på någonting? Kanske du rent utav irriteras och vill aktivt motverka att någon annan ens ska få höra talas om Jesus. Jag vet inte, det finns många sätt att reagera på. Många olika sätt att ta till dig budskapet. Och om det på något sätt blir den fråga som hänger lite i luften, som vi får fundera lite kring, så finns ju också Guds ord via ängeln Gabriel som vi får lyssna till igen, där han berättar om vad det egentligen handlar om. Där han säger så här i Lukas evangeliet kapitel 2 vers 10-11, vi läste det innan. Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Det är budskapet som Gud vill förmedla till oss när vi talar om Jesus i krubban. Och det är ett stort glädjebudskap, föremål för en stor glädje. Men av olika anledningar kanske vi inte alltid tar emot det så. Men tänk om vi kunde då, istället för att bli som jag är när jag tar emot posten, bli som Malte är när han tar emot posten. Bara se det. Wow, titta vad som finns här. Och bara få spricka upp i ett stort, stort leende. Låta hjärtat jublas. Och be Gud kanske om hjälp, att hjälpa oss se storheten i detta. Med nya ögon igen. Gud välsigne dig. Jag ska knäppa mina händer. Och så går vi vidare i gudstjänsten. Helige Ande, öppna våra ögon, Herre. Kanske har vi hört det här så många gånger att det har tappat sin udd, Herre. Kanske hamnar vi lätt i follan eller det diket där vi känner liksom att det blir tradition av det på ett sådant sätt att liksom innehållet vattnats ur. Hjälp oss att ta emot det här som om det vore den första gången vi får höra det, Herre. Hjälp oss att se på de vise männen, på Maria, på herdarna. Hjälp oss att lyssna till vad det är du faktiskt säger, Herre. Och öppna våra ögon, Herre. Vi tackar dig för storheten i detta. Att du sände din son till världen för vår skull, Herre. Tack för detta stora, Herre, som är så lätt att ta för givet. Så vill jag be för alla de som kanske inte har hört det här så många gånger, som inte förstår eller kanske inte bryr sig eller vad det nu skulle kunna vara, Herre. Låt oss få se vad det är du har gjort, Herre. Låt oss få upptäcka, ge oss den där aha-känslan. Eller kanske som när vi öppnar locket där på den här brevlådan och bara wow, vem hade kunnat ana? Tack för det du har sänt till oss, Herre. Hjälp oss att ta emot det och ge rätt respons, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen.